Hejsan och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 55 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast Par i pixlar. Mitt namn är Robin som vanligt och med mig har jag min fru Filippa. Hej!
Hej!
Hej! Du ser strålande ut idag.
Ser strålande ut?
Ja.
Jag tror nog att jag ser lite febrig och lite så här någon annanstans. Jaha. Ut.
Alltså du är inte med i matchen?
Jag är inte med i matchen.
Nej. Men det kan,
jag vet inte vad jag gör här.
Nej, kan vara så ibland. Du sitter här och sippar på ett glas vin ifrån Hylias vingårdar.
Ja, exakt.
Mm, spännande. Vi passar ju idag, eller hur?
Ja, ja, absolut. Man måste ju tänka på occasions, liksom.
Mm, exakt.
Hur mår du då, Robin?
Jag mår bra. Jag är redo för det här. Jag har nitat fast nostalgiglasögonen i tinningarna på mig.
Det så bra?
Nej, det är inte så bra. Alltså, det är omöjligt att ta upp ett spel som man spelade när man var liten och sen försöka liksom göra en objektiv recension av det så här 20 år senare.
Alltså, det är det jag är här för.
Exakt, exakt. Vi ska ju prata om legenden om Zelda, A Link to the Past.
Ja, vi får se hur det går alltså.
Mm. Ja, vi har ju spelat igenom spelet tillsammans. Men vi har ju faktiskt inte liksom pratat om upplevelsen egentligen.
Nej, alltså det har varit ändå med en viss känsla av stridighet.
Okay. Ja,
som vi har spelat här.
Mm.
Känner jag. Jag kommer inte det.
Jaha, okej. Okay. Mm. Ja. Ja, spännande, spännande. Mm.
Lite vemod liksom.
Lite vemod.
Lite ångest.
Ja, typ. Ja. Spännande. Ja. Normalt brukar vi prata lite om vad vi har spelat den senaste tiden här. Men vi skippar det för den här gången. För
att
det kommer, ja, det gör vi. För att det kommer bli ett långt avsnitt det här ändå. Så att vi kommer prata lite blandade grejer nästa avsnitt. Nu dedikerar vi hela det här avsnittet till The Legend of Zelda A Link to the Past, tycker jag.
Okej.
Okay. Mm, det tycker jag låter som en bra idé. Annars kommer vi sitta här för alltid.
Ja, sant. Eller,
ja, precis. Jag tycker att vi, för att liksom komma in i rätta känslan här nu, så tycker jag att vi spelar en liten låt här som får inleda det här avsnittet. Så att vi liksom verkligen, verkligen kommer i stämning. För att det är som sagt Zelda vi ska prata om. Sådär, nu hoppas vi att ni är i rätt stämning. The Legend of Zelda A Link to the Past släpptes till Super Nintendo 1992 och har efter det släppts till Game Boy Advance och Virtual Console till Wii. Och spjutspetsen då för det här projektet var ju Shigeru Miyamoto och Takeshi Tezuka. Och ja, alltså behöver man förklara vad A Link to the Past är egentligen? Men eller? Behöver man det?
Ja, ja, men gör det.
Okej, okay, ja, okej. Okay. Zelda Link to the Past är i alla fall ett actionäventyr där vi ska guida våran hjälte Link genom borgar, skogar och parallella världar i sin jakt på att besegra den onda trollkaren Aghanim och samtidigt rädda den tillfångatagna prinsessan Zelda. Vi får upptäcka Hyrule, besegra bossar, hitta magiska föremål, utforska. Vi får känna på hur det är att vara en Peter Pan-kopia.
Ja, det kan man säga.
Ja. Ska du ta lite grann lite story här för oss då? Som, nu blir det historielektion här.
Ja, lite. Jag sitter ju faktiskt med manualen i min hand. Och jag tänkte sammanfatta lite det som de första sidorna beskriver.
Mm. Loren och allt det där då?
Ja, det kan man ju säga.
Mm. Och det är på svenska.
Ja, häftigt. Det stämmer. Mm. Men jag tänker inte läsa innantill så du behöver inte oroa dig för det.
Sammanfattning. Sammanfatta. Ja. Mm.
När man läser här i manualen så får man lära sig då hur världen skapades av tre gudar. Och vardera då med varsin egenskap. Vi hade en gud som var då modets gud. Och en för styrka och en för vishet. Och när de var klara med att skapa vår värld, alla djuren och alla berg och allt sånt där, då lämnade de efter sig en symbol för sitt arbete. Och de kallade den här symbolen då för Triforce. Och det var alltså en gyllene triangel som hade kvar en del av gudarnas kraft i sig. Så den hade lite mod, den hade lite styrka, lite viset då från vardera, från respektive gud då. Men de här gudarna gömde undan den här Triforcen för de visste att folk skulle söka efter den här, eftersom den, det var ju inte bara ett objekt utan den hade ju fortfarande kraft i sig. Så de gömde den i det gyllene landet. Och det här gjorde att folk lockades att söka efter det här hemliga och eftertraktade objektet. Och i många, många år så försökte folk hitta det här gyllene landet och lägga vantarna på Triforcen då för att få kraften som den medförde. Och till slut så lyckades faktiskt ett gäng banditer hitta portalen till det gyllene landet. Och det var inte utan svett och blod, om man säger så, utan det var mycket blodsutgjutelse och krig och folk som försökte roffa åt den här Triforcen till dem själva då. Och i spetsen då för de här lyckade banditerna så hade vi då Ganondorf, och han sökte Triforcen av själviska begär och använde faktiskt den, fick tag på Triforcen och använde den till sina onda avsikter, vilket ledde till att det började ske en massa olyckor i Hylia och naturkatastrofer. Hyrule. Och folket led och de skapade ett svärd som skulle liksom kunna vara det enda som stod emot Triforcen. Mästarsvärdet, eller den ondes bane.
Ja, just det.
Master Sword, ja precis. Vanligt kallat. Mm. Och de tog även hjälp av 7 visa män för att liksom tygla den här ondskan. Och tillsammans då så lyckades de försegla porten till det här gyllene landet, eller mörkerlandet, eller Dark World som vi då säger. Som det då senare började kallas. Så de lyckades besegra ondskan då. Och många, många hundra år senare, då började det dyka upp sådana här olyckor och naturkatastrofer ytterligare en gång. Och det var väldigt konstigt. Och då trädde den okände trollkaren Aghanim fram inför kungen och erbjöd sig att använda sin magi för att rädda folket. Och det gjorde han. Han tog bort olyckorna och blev hyllad som folkets hjälte med sin okända konstiga magi. Men det var ju någonting konstigt med Aghanim.
Mm.
Dun, dun, dun. Men jag tänkte att jag faktiskt läser en sak innan till, och det är prologen till spelet.
Mm.
En natt väcks du av en ung flickas röst. Hjälp mig, jag heter Zelda och jag är inspärrad i fängelsehålorna. Hennes röst når dina öron genom telepati. Du hoppar upp ur sängen utan att säkert veta om det var dröm eller verklighet. När du lämnar rummet upptäcker du att din farbror, som borde sova så här dags, gör sig beredd att gå ut, rustad för strid. Jag är tillbaka i gryningen, säger han när han går. Lämna inte huset! Du ser hur han går sin väg med familjens svärd vid sidan och med skölden på armen. Det här var en konstig natt. Vem är Zelda? Och vart gick din farbror och varför? Och så, denna ödesdigra natt, börjar ett nytt kapitel i legenden om hjältarna i Hyrule. Ett nytt kapitel i The Legend of Zelda.
Kolla, jag har rysningar. Kolla här, du ser.
Är det så? Ja, men vad bra. Då lyckades jag på något sätt i alla fall.
Nej, men det är ju någonting med det här spelet. Så fort man pratar om The Legend of Zelda, A Link to the Past, så är det någonting i mig som väcks till liv. Någon liksom primal, inte primal, det är nostalgiskt i mig som verkligen vaknar. För att min personliga relation till det här spelet, att jag var ju där när det släpptes. Min kompis köpte det liksom första veckan. Vi satt hemma hos honom och spelade dagarna i ända liksom. Och jag minns hur vi liksom bara satt och nötte det här spelet. Vi hade inga guideböcker eller någonting, utan vi liksom klarade spelet helt på egen hand. Och
det är väldigt imponerande.
Ja, och speciellt för det här spelsläppet 92. Hur gammal var vi då? Jag är född 87. Vi var...
Men var du 5 år när du spelade det här och klarade det för första gången?
Jag kanske saltade lite. Jag tror jag var 6 år. När vi klarade det. 6 och 7 år.
Okej, nu känner jag mig supervärdelös.
Nej, vi spelade det här spelet väldigt, väldigt mycket. Sen hade vi ju såklart också äldre kompisar som var med och hjälpte till. Så vi var ju liksom ett gäng med ungar som tillsammans tog oss igenom det här spelet. Så jag ska inte ta för mycket cred för det här. För jag klarade ju inte själv liksom. Alltså bara egentligen starta igång spelet och bara liksom se den här öppningssekvensen, se den här lilla historien som spelas upp för sig eller för dig, och sen hör då hur regnet liksom smattrar ner och du vaknar upp i ditt hus där, och det är så, jag tror att det är så många människor med mig som verkligen känner att det är så mycket nostalgi till just den scenen, den första scenen i det här spelet. Det är så, för mig är det helt sjukt alltså.
Ja, alltså den scenen har ju blivit en minnesvärd scen även för oss som inte hade spelat spelet. Jag säger oss, för jag antar att det finns någon mer än mig i hela vida världen som inte har spelat Link to the Past liksom.
Alltså när vi la upp på våran Instagram att vi skulle spela det här spelet, så var det ändå ganska många som såhär, ah, oh shit, jag har faktiskt inte spelat det här spelet. Och jag varit lite så här. Okej, märkligt. För att
men det är spännande.
Det är spännande. För jag tror att det här var ett sånt här spel som liksom 99% av de flesta som håller på med retrospel faktiskt har spelat.
Alltså man kan ju säga att 99% av de som har spelat det, nästan 100% av folk som har spelat det, liksom hyllar ju det här spelet och höjer upp det till skyarna. Så man kan säga att alltså mitt första intryck av det här spelet och mina tankar inför att sätta mig ner med det, det var att jag var väldigt, väldigt förväntansfull. Det här var liksom det här legendariska spelet som har betytt så otroligt mycket för otaliga gamers. Så jag var jätteförväntansfull. Jag kände att jag själv ville uppleva resan som... Ja, men jag liksom förväntade mig att det skulle förändra mitt sätt att se på spel liksom.
Eller se på Zelda åtminstone.
Se på Zelda åtminstone. Ribban låg väldigt, väldigt högt. Och till en början så levererade spelet väldigt mycket. Alltså jag kände hypen, jag kände spänningen i att liksom påbörja det här äventyret. Och jag var redo.
Du var fan redo?
Ja, det var jag.
Ja. Men hur mycket Zelda har du spelat före det här?
Alltså jag har ju börjat på Link to the Past förut. Alltså bara som hastigast liksom. När jag satt mig ner, jag känt på kontrollen och bara, ah, det här är kul liksom. Såhär,
jag tror vi körde första borgen eller någonting.
Alltså jag tror inte ens det. Jag kanske kom dit. Alltså du vet där ute längst till höger.
Ja, Eastern Palace.
Ja. Jag kanske kom dit liksom. Så jag har spelat väldigt, väldigt lite. Jag har väl alltid känt att Zelda liksom har varit svårt för mig. Jag vet inte att... Men att det kräver så mycket att man liksom ska bemästra det. Jag vet, jag ska inte komma in för mycket på så här kontroller och så. Men när det gäller mina egna tankar, hur jag liksom reflekterar över det, så kände jag bara att nej, Zelda är inte spel för mig. Och liksom, så fort man pratar med folk om Zelda, då är det verkligen att det bara glittrar i ögonen på dem. Och folk liksom bara, det är som att man sätter på en knapp och det bara bubblar ut en massa nostalgiska minnen och anekdoter. Och man bara, ah, hur får jag stopp på det här? Alltså,
det låter som att du pratar om mig just nu.
Ja, men folk bara sätter igång bara drrr, och bara sprutar liksom lovord över det här spelet. Så jag bara kände att men då måste du vara skitbra.
Alltså det kommer ju i en guldig box. Det kan ju inte vara dåligt.
Det kan ju inte vara dåligt. Nej. Så kände jag så bara, men nu ska vi banne mig spela det här spelet. Och jag ska banne mig känna mig en som alla... En av er. Jag ska också få känna den här magin liksom.
Det känns som att...
Vi har stått på scenen i Malmö och snackat om det här, om de här spelen liksom.
På Retrospelsfestivalen.
Så jag var verkligen förväntansfull på att få avsluta spelet efter mässan.
Ja. Det känns som att våra summeringar av det här spelet kommer skilja sig lite. Utan att liksom gå för långt in i framtiden här.
Ja, säg inte för mycket.
Nej.
Jag tror inte det ändå, men det är bara... Vi ser på det på ett olika sätt.
Men som jag sa då, mina nostalgiglasögon är ju på. Jag kan liksom inte prata om det här spelet på ett objektivt sätt. Jag ska verkligen, verkligen, verkligen försöka, men det är omöjligt för mig. För att
men det är väl självklart.
Det finns liksom vissa spel för mig som inte går att se på ett annat sätt. Det är liksom det här, det är Super Metroid, det är Final Fantasy 7. Det är liksom de här spelen som verkligen... Jag har en sån etsad bild av dem att jag liksom inte kan ändra uppfattning om dem.
Nej, men det är ungefär så som jag ser med mina spel. Eller typ WoW liksom. Med alla dess misstag och flas liksom, ja. Och ja, att jag liksom ser igenom stora bergskedjor för att grafiken är så buggig ibland liksom.
Du har börjat spela WoW igen och jag är så här, jag sitter och tittar på så här, jag bara,
du bara, är det verkligen
nej,
så kul?
Jag bara sitter och tittar så bara, nej, jag kommer aldrig att fatta det här.
Nej, jag vet. Men jag känner ju så mycket för det.
Ja.
Att liksom för mig är det ju det vackraste som finns.
Ja. Ja, det är sådär. Det är kul att alla har liksom en egen liten lista med spel som liksom...
Ja, och då för att citera mig själv på Retrospelsfestivalen. Ja. Någonting speciellt är det ju med Zelda.
Ja, och då säger jag någonting magiskt är det ju med Zelda.
Ja, det kan man göra.
Ja.
Men om vi går in rent konkret då, om vi ska liksom hacka ner det lite i små bitar, så har ju vi valt att prata till exempel om utseendet här.
Mm, mm.
Och jag känner att när det gäller utseende i Link to the Past...
Mm.
Alltså det är ju...
Det är vackert.
Alltså det är så sjukt fint spel, verkligen. Jag känner att det är ett perfekt användande av färgskala och kontraster.
Mm.
Och framförallt djup. De tre grejerna känns det som att här har verkligen utvecklarna tänkt till. För om du tänker typ så här färgskalan.
Mm.
Och då menar jag inte bara så här miljöer i sig, utan jag menar själva färgerna.
Mm.
Det varierar liksom från frodigt gröna skogar med jättesnygga skuggeffekter. Ta typ bara Lost Woods, och när man går runt där och ser hur de här skuggeffekterna ändrar sig beroende på hur det går.
Exakt.
Alltså det är jättesnyggt, verkligen. Till djupa sjöar där du ser liksom så här djupare partier. Vi har torra öknar. Och det framförs så bra med hjälp av färgskalan. Och sen tycker jag kontrasterna påverkar det här med utseendet också, för det är väldigt stor variation mellan alla områdena, och tekniskt sett så är det helt underbart.
Ja, alltså, jag kan inte annat än hålla med dig. Alltså det här med att det var två olika plan. Det finns liksom en högre och en lägre. Alltså du kan ju gå upp för klippor och så är du liksom på en övre plan. Det är ju nytt för det här spelet. Det fanns ju inte i det första Legend of Zelda.
Det är det jag tycker imponerar speciellt mycket. Det är just det här användandet av djup.
Exakt.
För att, jag menar, ett berg upplevs ju mer verkligt när du ser marken långt där nere.
Mm.
Panoreringen av förr och för respektive bakgrunder är sjukt bra gjort, och det gör ju att det känns verkligt när du är uppe på, vad heter det här berget?
Uppe på Death Mountain, så ser du ju Lost Woods.
Så ser du långt, långt där nere, så ser du marken där som rör sig liksom långsammare än dig själv liksom.
Ja, det tycker jag är så sjukt snyggt, för att den scrollar liksom lite sakta. Det är typ en liten så här, vad heter det, parallax-scrollning eller vad fan det heter. Liksom där nere, att Lost Woods är långt som fan där nere och du är långt som fan där uppe.
Ja, men det upplevs ju mer verklighetstroget då. Mm. Jag ser ju att det inte är verkligt, såklart.
Ja, exakt.
Men
exakt.
Det blir liksom en mer äkta känsla när du får djup i bilden.
Exakt.
Och det här tycker jag är framförallt smart använt i borgarna.
Ja, det som jag tänker på direkt är att Hyrule känns ju så otroligt levande från sekunden du kliver ut genom ytterdörren. Du ser liksom regnet piska ner, skärmen blir sekundvis vit och så slår åskan ner långt borta. När du sen kommer till Kakariko Village, om du tittar på blommorna så ser du att blommorna har små animationer. De liksom rör sig ungefär som att det blåser en lätt bris genom Kakariko.
Ja, det är så välgjort alltihop.
Ja, det är så stört. Och det är liksom, varenda plats du besöker har liksom en liten stig du kan följa där. Och de här träden är så väldigt karaktäristiskt designade. Liksom. Det känns ju verkligen Zelda. De här träden har ju en väldigt unik design. Liksom. Det känns som att du är på en annan plats liksom, än i skogen liksom, hemma.
Det känns som att det ligger tanke och en idé och en story bakom varje plats.
Ja, men exakt, exakt.
Och det gör det ju också.
Ja, det gör det, absolut.
Men det, just det här med handling och så kommer vi in på senare. Men man märker verkligen att här visar ju utvecklarna att man behöver liksom inte ge spelaren en stor tung bok det första man får i spelet.
Nej.
Här, läs den här. Här får du all information om allt. Mm. Pang på. Nej, här har vi ett spel som ger dig lite bakgrundsinfo liksom.
Mm.
Men platserna är så väl konstruerade så du förstår att det finns en story och en lore bakom allting.
Mm.
Du kanske inte får reda på allting, men du förstår att det är genomtänkt, att det är trovärdiga platser.
Mm.
Förstår du? Det är inte bara random skogar och random öknar liksom, utan varje plats har sin historia, sin bakgrund, och liksom det blir trovärdigt.
Det känns ju så.
Det är ett levande landskap.
Och det är ett tecken på att så otroligt mycket kärlek har gått in när man har skapat det här spelet. Det är ju så otroligt tydligt att det verkligen lades ner energi och tid och kärlek på att försöka få hela Hyrule att verka så levande som möjligt. Att vart du än kommer så är det en helt unik setting liksom.
Ja, verkligen. Man kan ju säga att det är väldigt mycket mer än vad du fick det till på din PowerPoint.
Ja, precis.
På... Alltså, det är ju inte bara save the princess, save the day liksom.
Nej.
Det är ju så mycket mer. Mm. Verkligen. Och jag hade ingen aning om det. Alltså bara nu när jag satt och gjorde, liksom, gjorde lite research inför det här avsnittet. Mm. Och liksom att sätta sig ner med manualen och läsa igenom. Vad shit, vilken handling.
Mm.
Det finns, är hur mycket som helst. Det är, som man inte får om man inte liksom gräver vidare.
Nej, handlingen finns ju där om du vill grotta ner dig i den.
Ja.
Du tvingas inte ta del av handlingen. För att vill du liksom veta mer om handlingen, då öppnar du bara manualen till spelet. Liksom, då har du allting där. Det är ingenting som du behöver sitta och klicka dig igenom. Utan...
Men jag gillar ändå att de i början liksom visar den här... Liksom,
en synopsis, liksom, ja, snabbt. Så
det tycker jag om ändå.
Det här är typ vad som har hänt, bara så att du vet. Typ.
Ja, exakt.
Det nödvändigaste. Och det som jag tycker är häftigt är också att när vi pratar lite grann om miljöer och sånt i det här spelet, är att varenda plats som du besöker... I bjuder ju in dig till att utforska den. Typ som att du ser typ en liten stig som går upp till ett annat ställe och bara
Vad kan ni gömma sig där?
Vart kommer jag om jag går dit? Och så är det så här, åh nej, det är blockerat av en stor sten.
Mm-hmm.
Jag kan inte lyfta.
Vad kan jag behöva för att
ja,
ta mig förbi där?
Och vad finns där egentligen? Jag typ så här, här är ett hål. Hur kommer jag över det här hålet?
Jag vet, det är spännande. Och det är det som är poängen i mitt betyg senare. Mm. Det är just det här att varje plats har sin historia liksom, och inbjuder dig till att undersöka och vara nyfiken och
exakt.
Leta. Och
det är
som när jag spelade Ocarina of Time.
Mm.
Då satte jag med ett anteckningsblock i handen.
Ja.
Och bara, här sitter en jättestor sten. Eller där är någon konstig förlur. Liksom,
just
så här.
Just
han ber
just
om det här. Vad kan jag göra där?
Mm.
Det är spännande, för det kräver liksom att du är med.
Ja.
Och man känner sig så belönad när man väl kommer på det.
Mm.
Bara, ja, men det är där. Det är dit de ska.
Mm.
Oh, jag ska använda den här på den där grejen.
Men
man känner sig så smart.
En sak då som är jättebra, som inte finns i de tidigare Zelda-spelen, det är ju faktiskt en karta. Och det finns ju i det här spelet. I de första två Zelda-spelen så var du ju mer eller mindre tvungen att sitta och rita en egen jäkla karta. Medan i det här spelet så har du en karta där du liksom ser att just det var den där stigen och där borta låg det någonting som jag inte kunde komma till. Så då kan du liksom skriva upp vänster hörn av kartan.
Men hur stort är Hyrule i Link to the Past jämfört med första Legend of Zelda?
Oj, bra fråga.
För jag tänker, alltså jag hade kanske inte... Alltså, jag tänker så här, hur bra jag hade klarat mig i Link to the Past utan karta överhuvudtaget.
Mm. Ja, då får, alltså, man får ju sitta och rita en karta.
Man får ju typ sitta och rita, ja. Men man hade ju på något sätt vetat liksom att berget är längst upp.
Mm.
Du har liksom Lake Hylia eller vad den heter, ner till höger.
Mm.
Ja, Lost Woods längst upp till vänster. Man vet ju på ett ungefär.
Det som jag tycker ändå att det här spelet gör bättre än Ocarina of Time när det kommer till kartan, det är att i Ocarina of Time så har du ju Hyrule Field som fungerar egentligen som en hubb. Liksom, där dit åker du för att ta dig till de andra platserna. Medan här är allting mer ihopsvetsat. Liksom,
det är som en labyrint.
Det är som en labyrint mer liksom hela tiden. Och det tycker jag tycker att man gjorde det bättre i det här spelet än man faktiskt gjorde i Ocarina of Time.
Ja, men frågan är hur bra det hade funkat i Ocarina of Time. Jag vet inte.
Det vet vi inte.
Det är lite annorlunda plattform liksom.
Jo, det är ett helt nytt alltså, koncept.
Ja, ja.
Precis, i 3D och allting.
Ja, men det är faktiskt rätt intressant att man liksom man kan inte bara stå i mitten och nå alla delar.
Nej, exakt.
Från
exakt.
En och samma plats. Utan du måste verkligen, du kan ju gå fel. Alltså det är en labyrint. Du måste verkligen så här granska kartan. Och det kanske var därför de implementerade just det här med en karta.
Ja, exakt.
Det hade inte gått annars.
Och för att du liksom lätt ska kunna liksom orientera dig. När du liksom tar upp kartan, okej, där nere ligger öknenområden. Och där nere har du det träsket. Och där nere har du den där sjön. Och där uppe har du berget. Du har liksom lätt att orientera dig. Liksom att okej, jag måste ta mig upp dit. Och sen kan du titta på kartan så här, om jag går den där vägen runt, då borde jag kunna komma dit. Och sen får du liksom så här prova, gå dit. Så bara, nej, okej, det gick inte. Men då provar jag den här vägen då. Ja, det gick. Alltså det är så här, kartan är ju ett enormt hjälpmedel i det här spelet. Och liksom, det hade varit ganska svårt utan den.
Ja, absolut.
Mm.
Men, alltså, Legend of Zelda har ju faktiskt en av världens bästa spelmusik.
Ja, det är ju konstaterat.
Det är ju absolut, konstaterat. Absolut. Och just Link to the Past har ju faktiskt otroligt fin musik, eller hur?
Mm, mm, absolut. Koji Kondo, känd från typ många av Nintendos titlar, har gjort musiken till det här.
Ja, men det är ju episkt.
Det är episkt.
Och det är storslaget och jag tycker att varje stycke passar sin miljö. Mm. Liksom.
Mm. Det är liksom en, alltså jag läste på lite om det här med att, att skapa musik till Super Nintendo var lite svårare än att göra skapa musik till Nintendo. Man var tvungen att lära sig om ett helt nytt system, för att Super Nintendo bygger mer på att du samplar olika saker, som jag förstod. Jag är som sagt, ni som lyssnar på den här podden vet att jag är otroligt oteknisk, så att, men som jag förstod det så handlar som jag förstod det så handlar det mer om att Super Nintendo måste sampla olika ljud för att kunna liksom bygga en ljuddatabas, och sen använder du det av de ljuden. Så att Koji Kondo var typ tvungen att tänka om från början. Det märks ju att det hände någonting dock. Om man lyssnar på Super Mario World, som Koji Kondo också gjorde musiken till några år tidigare, och sen lyssnar på The Legend of Zelda A Link to the Past, någonting hände ju däremellan. Han hade ju inte riktigt fått koll på det där i Super Mario World.
Även, det har inte jag tänkt på för fem öre. Alltså, jag tycker den musiken är ju underbar.
I mitt försvar nu, musiken i Super Mario World är bra. Det är bra melodier och den, liksom, den är, det är catchiga låtar. Men man märker att de samplade ljuden är inte av samma kvalitet. Zelda har ju verkligen liksom en liten minisamplad orkester. Liksom. Bara, bara lyssna på liksom huvudtemat när du kommer ut från katedralen i början.
Ja, men det låter ju liksom som stråkar och trumpeter.
Exakt.
Du tänker ju inte så här, midi.
Nej, exakt. Och sen också, en av de absolut starkaste låtarna på det här soundtracket, det är ju såklart den som utspelar sig i Dark World.
Fun fact. Innan vi tog vår signummelodi till Parpixlar så hade vi faktiskt den låten i typ någon sån jazzversion.
Exakt.
Som intro till Parpixlar.
Ja, det är spännande. Vi har inte pratat så mycket om Dark World, men det kanske kommer lite grann sen när vi ska prata om gameplay och sådär. Men om vi kan prata om utseendet på Dark World. Alltså, ni som har spelat A Link to the Past vet ju att man rör sig mellan en Light World och en Dark World.
Gyllene Landet.
Det Gyllene Landet är ju ett annat land.
Nej.
Jo.
Nej, Dark World är Gyllene Landet.
Okej, Dark World. Ja, precis.
Gyllene Landet blir senare Dark Mörkare World. Landet, ja, som de
du har rätt. Du har rätt, förlåt. Det är ju liksom samma karta som i Light World, den normala världen, fast alla liksom sprites och assets är utbytta mot liksom ruttnade träd och trasiga byggnader.
Allt är brunt och mörkt och lila, alla fiender är jättesvåra.
Ja, men det
ser monstruösa ut.
Det är ett så jäkla coolt sätt att göra spelet dubbelt så stort egentligen. Alltså om du tänker på det.
Absolut.
Från början var det tänkt att det skulle vara typ tre världar eller fyra världar eller vad det var. Men sen så bara, nej, okej, vi gör två världar för att det kommer bli för mycket jobb för oss. Det här spelet tog ju ändå liksom, det var ju typ ett treårigt utvecklingsperiod på det här spelet. Så att, men i alla fall, Dark World är ju en otroligt mysig plats att vistas på. Tycker du inte?
Ja, det tycker jag.
Jag föredrar nästan Dark World alltså. Och går runt där. Och
ja, det beror lite på. Alltså ibland är det ju alltså sketans svårt liksom.
Ja, det är lite
annars, vill döda dig.
Det är lite tuffare i Dark World. Det är lite
svårare
fiender.
Ja, absolut. De kräver typ 10 gånger mer slag, känns som ibland.
Ja, de där stora jävlarna som springer runt och kastar bomber. Jag hatar dem.
Ja, usch.
Ja, de är inga roliga.
Eller de där typ gröna maskarna som typ så här elar dig. Så
de
där,
ja, men de är i Light World också.
Är de?
Det ser ut som små vandrande kaktusar har jag alltid tänkt på.
Mm. Fast de är inte taggiga, de ser mer som gröna
gurkor typ.
Gurkor.
Ja. Vi provade aldrig det. Vi provade aldrig det, men man ska ju kasta så här magic powder på dem. Då ser de jättekonstiga ut. De ser ut som vandrande penisar.
De gör det, va?
Ja, men så här små små pungkulor till fötter typ.
Man kanske ska vara det.
Men här går jag och tror att du kan slå mig. Fast du får el om du slår mig. Hatar de där jävlarna.
Ja, och så springer man så snabbt. Ja. In i alla andra fiender så bara kommer man till en sån.
Ja, precis. Det är de som sabbar ens flow när man är ute och använder
skorna.
Och
så är de alltid placerade på en smal passage.
Ja, jag vet.
Så man får så zigzacka bara, nej. försiktigt. Så bara,
här går jag. Ja, hatar de där jävlarna. Usch.
Vet du vilken låt som skulle passa till dem?
Nej.
Den här av... Det är en tompilot.
De rör sig lite i den.
Det är tompigt.
Ifrån Yoshi's Island.
Ja, Super Mario World 2.
Precis, Yoshi's Island. Spännande. Ska vi gå vidare och prata lite gameplay?
Ja, jag tycker det. Vi har ju liksom börjat på snudden till det ändå.
Ja, alltså det är egentligen här som jag tycker att alltså spelet har sin egentliga kärna. Man kan sitta och prata hur länge som helst om hur vackert det är och hur bra musiken är och sådär. Men det är ändå gameplayet i det här spelet som är liksom kärnan som jag tycker gör det till det perfekta spelet det faktiskt är.
Ja. Absolut. Och om man liksom pratar om de faktiska kontrollerna från början så har vi ju en klassisk Zelda-kontroll. Det är liksom uppifrån. Men istället för de här konventionella upp, ner, höger, vänster så har vi 8 riktningar här. Mm. Och det fungerar superbra. Du har skitbra kontroll över Link.
Man kan manövrera honom mycket lättare än att bara gå i 8 eller 4 riktningar. Ja, precis.
Och det behövs verkligen. För att, alltså, om man tänker rent så här gameplaymässigt så handlar ju det här spelet om att allt vill döda dig och du ska undvika det.
Ja,
alltså det handlar ju egentligen det handlar inte om att du ska liksom så här, planera och utföra ett bra plattformshoppande. Det är inte där svårigheten ligger. Utan här handlar det om att du med din tumme ska knastra kontrollen. Det ska gnissla från kontrollen.
Ja, just det.
För att tummen vrider sig i flera varv för att Link liksom ska dodge en massa olika skott. Mm. Typ så upplever jag Link to the Past. Men kontrollen är väldigt enkel. Alltså du har ju bara ett fåtal knappar. Du har liksom slagknapp, du har liksom en itemknapp.
Och en springknapp.
Vilket gör att det känns liksom simpelt och alltså det är ju svårt ändå. Men det känns liksom som att det är aldrig för svårt för att man liksom ska kunna hantera och lära sig att manövrera spelet.
Nej, precis.
Och det är ju perfekt.
Jag tycker att det är viktigt att kunna alltså, manövrera Link. För att, som vi sa då, istället för 4 riktningar så har vi nu 8 riktningar. Det gör att, det gör att spelet liksom blir... Det blir ett helt annat spel än om vi jämför med det första Zelda då. För att jag känner så här att när vi kommer in, när vi spelar där tillsammans, du och jag, du var mer så här att du vill döda allt du ser. Alla fiender ska döden dö. Medan för mig är det så här liksom att det är inte alltid värt att kasta sig in i en strid. Ibland är det liksom, om du ska typ gå från punkt A till punkt B, ibland tjänar du liksom ingenting på att döda fienderna på vägen. Ibland är det bättre att bara gå förbi dem.
Ja, alltså i borgarna. Alltså, så här ska jag förklara. Min bild av Link to the Past, borgarna.
Borgarna.
Där liksom så här, for dummies. Spring. Stå aldrig still. Nej. Spring. Nej. Rör dig hela tiden.
Japp.
Och ibland så kanske du inte behöver döda några fiender. Men spring. Stå för Guds skull aldrig still.
Nej.
Stress. Så känner jag. Så jag bara, när vi kom in i borgarna och du bara, gå höger. Så bara flög du fram liksom. Och jag hade ingenting att säga till. Jag bara, men den där dörren. Nej, inte den dörren. Och så bara.
Ja, men det där är ju mitt obehagliga.
Irväder.
Det är mitt obehagliga muskelminne. Alltså typ så när jag spelar Dungeons i det här spelet, då liksom... Ibland så hinner du bara så här gå och hämta ett glas vatten och så bara, är du på bossen redan? Jag bara, men jag tog den här lite snabbt. Så här.
Ja.
Jag skippade några nycklar och gick direkt till bossen.
Men det känns som att man måste vara så snabb hela tiden. Och det är nog därför också jag har liksom så här dragit mig från att spela ett Zelda-spel. För jag har aldrig någonsin sett någon spela typ Link to the Past och bara, undrar vilken dörr jag ska ta nu? Nej. Alla verkar liksom veta på en gång vart de ska.
Ja, men det är bara för att det ligger i muskelminnet.
Eller så kanske det är så att folk bara går på måfå och bara hoppas på att hitta rätt från början.
Nej.
För så har ju du berättat att du spelade Ocarina of Time.
Ja, så, ja nej, jo, absolut.
Du bara går.
Ja.
Och jag liksom ritar upp karta och liksom så, på den här nivån. Hur så jag klarar vattentemplet. Finns det en sån och du bara, jag går bara tills jag hittar rätt.
Ja, men just vattentemplet i Ocarina of Time, där bara går jag tills jag hittar dit jag ska.
Jo, men
jag
det känns försöker... ju lite som att du gör det med det här också.
Nej, det här spelet kan jag ju utan till i stort sett.
Det är så här, stå aldrig still för då kommer något att döda dig liksom.
Ja, men så är det ju, så är det ju.
Ja, men det är ju,
Det är ju så att, det som är till din hjälp då, som jag har tänkt på, jag jämför ju väldigt mycket Zelda 3, det här alltså, The Link to the Past, med det första Zelda, för att Zelda 2 skiljer sig ganska mycket, så det är svårt att liksom dra en rättvis jämförelse långt emellan. Men om man jämför det här spelet med ettan då, som sagt, istället för att Link då bara kan gå i fyra riktningar, så kan han gå i det här spelet gå i åtta. I det första spelet, när man använder svärdet, då hugger han bara rakt fram. Du kan bara döda fiender som är exakt rakt framför dig.
Medan... Ha, inte uppåt eller neråt?
Jo, men uppåt eller neråt. Ja, men alltså, ja. Du kan bara slå i fyra riktningar i det spelet. Mm. Medan i det här spelet, när Link drar sitt svärd, så slår han mer snett över. Så att han har liksom alltid som en liten båge framför sig, där fiender liksom i en halvcirkel gradmässigt är i fara.
Du kan alltså träffa fiender som är liksom
lite ovanför dig eller under dig.
Under till liksom.
Istället för att du bara hugger rakt fram. Så, och det är liksom, det är perfekt om man tänker då på att du kan gå i åtta riktningar också. Du blir ju liksom en vandrande dödsmaskin. Liksom. Ja. För att du är ju farlig.
Eller ångestmaskin.
Ja, precis. Ja.
Stackars Link, han bara springer runt och bara...
Jaha, du menar så. Ja. Ja. Nej, men jag tycker att det är så häftigt att man liksom gjorde någonting mer med det också, för att han bara använde svärd för att hugga, att han liksom slår med svärdet.
Det blir, ja,
liksom,
ja.
Lite mer
alltså,
av
det
en
hade
radie.
Blivit jättesvårt om du var tvungen att köra liksom upp, ner, vänster, höger.
Jo, men exakt.
Alltså, det hade
exakt
inte gått. Fy, jag avskyr sånt.
Nej, precis.
Men
precis.
När vi ändå är inne på borgarna, så måste vi ju liksom, vi måste ju nämna det nämnda. Det som vi redan har pratat om. Men ändå så att vi fastslår det. Liksom, när det gäller gameplay och borgarna. De är ju lysande exempel på kreativitet. Och jag menar att de på Nintendo hade kul när de gjorde dem.
Ja, verkligen. Det
alltså,
känns
jag känner det verkligen. Att, för de är så smarta, de här borgarna. Det är liksom inte något ihopkrafts som de gjorde på en eftermiddag. Utan det här är väl genomtänkt. Och det är ett intelligent användande av alla föremålen.
Ja.
Alltså, du kan ju komma till ett rum och bara känna så här, men hjälp, hur ska jag ta mig vidare? Typ jag har lava, eller det är liksom tomma intet utanför mig liksom, och jag måste ta mig över avgrunden. Hur ska jag göra? Ja, du fick en hookshot. Du kan ta dig över avgrunden.
Hookshotten är ju det bästa jävla vapnet i alla tv-spel genom tiderna.
Ja, faktiskt.
Alltså, jag älskar hookshotten.
Nice.
Jag skulle fan vilja ha en hookshot.
Du skulle bara ta dig fram så här. Folk åker bil till jobbet och du bara...
Jag huckar mig fram.
Genom
flyger genom gatorna.
Ah,
vad fan hade han? Vad fan hade han för någonting?
Då hade jag slutat känna dig.
Han hade en hookshot. Fan vad cool. Jag ska fan bygga en hookshot. Men apropå dungeonsen här då. Det som jag tänker på direkt är ju första gången jag verkligen blev mind fucked i ett tv-spel. Det var när jag startade upp det här spelet, eller med mina kompisar. Så bara, okej. Okay. Vi ska hitta tre olika pendanter i tre olika dungeons. Och jag bara, fan.
Pendanter?
Ja, men pendants. Pendanter. Halsband, antar jag att det ska föreställa. Och liksom... Du är på en väldigt stor karta. Och det är liksom tre borgar. Då tänker man så här, vad är all den här andra miljön till för? Ja, men man får väl gå och utforska det sen, tänker man. Och så klarar man de här tre första dungeonserna. Och sen så bara... Surprise, motherfucker. Det är sju till. Och man bara, wow!
Blev alltså, du mindfucked av det?
Ja, men jag trodde liksom att spelet var över. För det är det som presenteras för dig i början. Att tre dungeons, go beat the bad guy. Och sen så liksom så bara, nej, det är sju till. Och man bara, shit, vad nice.
Ja, men det är liksom, nice.
Det är så coolt att de lurar i dig redan från början. Att det är tre dungeons. Liksom, keep that in mind.
Ja, men det är så fint. Ja, vad det är fint. Blir rörd. Nej, men det är ett bra användande just det här med att det är en öppen värld.
Mm.
För det lägger grunden till att det ska finnas liksom mycket hemligheter. Mm. Och det här är någonting jag verkligen älskar med Link to the Past. Jag känner liksom att på min resa så kan jag undersöka och jag kan hitta hemligheter. Och det bidrar verkligen till stämningen. Och jag känner att det är min resa då.
Mm.
Om jag får göra de här sakerna.
Mm.
Tänk om det här bara hade varit ett spel upplagt i olika banor.
Mm. Det hade inte varit samma sak.
Nej, liksom. Det hade inte ens varit i närheten. Jaha, på första banan ska du göra det här. Det blir så uppenbart vad målet är. Liksom.
Mm.
Här kan du liksom, du kan sidequesta.
Ja, det
du
finns
kan
så
liksom
mycket
bara, men jag sparar den där borgen till senare. Jag ska hitta lite hjärtdelar. Och här har jag inte varit. Och allt är spännande. Och samtidigt vet du att du har en dark world att utforska också.
Ja. Och pusslet ligger också lite att hoppa mellan Dark World och Light World. Att det finns platser du inte kan ta dig till. Så tänker jag så här, hur fan ska jag komma dit då? Jo, då får du gå till Dark World. gå till en plattform eller en plats och sen gå tillbaka till Light World för att kunna komma till en plats du inte kunde komma till normalt vis.
Ja.
Och det är det så
lät,
snyggt.
Alltså, det lät jättekomplicerat. Men saken är det att de är ju inte helt identiska världarna.
Nej,
det är
det
samma
finns...
karta, men ja. Det finns små olikheter. Till exempel så ser du då i vanliga världen att det finns ett hjärta där uppe på toppen. Men jag kan inte komma dit. Testa och se om du kan komma dit i Dark World.
Mm, exakt.
Och så hittar du. Och i Dark World finns det en trappa upp dit eller en stig upp dit.
Mm, det tycker jag är så
för att
jävla,
förenkla sakerna.
Det
liksom.
Är så jävla bra tänkt.
Alltså det är så sjukt bra. Och där kommer det här fram med användandet av djup.
Mm, exakt.
Fast jag hade ändå svårt med det ibland.
Du var så här, du typ gick mot en bergskant.
Jag bara, men... varför kan jag inte hoppa ner för? Du bara, men det är ett berg.
Det går uppåt. Liksom.
Det går uppåt. Ja. Så jag hade lite svårt med det först att se. Men sen när jag liksom... Jag såg det inte bara som bruna ränder som liksom som ramade in bilden. Utan jag såg det faktiskt som att nu är jag nere i en dalgång till exempel. Nu är jag omgiven av höga berg. Eller nu är jag uppe på toppen av ett berg. Mm. Liksom. Jag försökte liksom leva mig in i spelet och se det som spelet försökte förmedla till mig.
Mm.
Då blev det ju ganska, ganska magiskt.
Det ligger...
För då var jag ju i Hyrule.
Ja, exakt. Exakt. Och det ligger ju liksom mycket pussel i det här spelet. Alltså just kring den här typen av att hoppa mellan olika världar och hitta platser och sånt.
Ja, ja absolut. Det är minst lika viktigt som borgarna skulle jag vilja säga.
Ja, absolut. Men även i borgarna så är ju, består ju de till en väldigt stor del av pussel. Och det är ju någonting som är ganska nytt för det här spelet som egentligen inte fanns i den här typen av spel.
Är det så?
Eller tidigare Zelda-spel. Tidigare Zelda-spel hade liksom mindre pussel. Du ska typ hitta ett föremål för att kunna komma vidare i spelet. Typ
men ganska simpelt.
Ganska alltså. Simpla pussel. Men alltså här måste du ibland så här hålla huvudet kallt och mitt i all action bara stanna upp och bara säga, okej, hur fan gör jag det här nu? Typ som det här rummet i Turtle Rock där du ska åka i mörkret på en liten plattform och skjuta eldbollar på olika kandelabrar. Och där måste du verkligen ha huvudet med dig för att säga, istället, du kan inte bara åka ut där och bara skjuta. För då kommer din magimätare ta slut. Och du kommer
de hinner slockna.
De hinner
du måste
slockna.
Liksom beräkna när du kan tända dem för att de ska vara tända samtidigt.
Men också så handlar det liksom mycket om att flytta block och spränga fram hemliga liksom, hål i stora väggar. Och det är liksom...
Ja, men hitta alltså, lösningar.
Pussellösningarna i det här spelet är så otroligt smarta. För att det funkar liksom... Det sätter griller i huvudet. På mig som vuxen fortfarande när jag glömmer bort någonting så här, fasen vad jag skulle göra här. Men så tänker jag så här, men jag som typ barn grejade det här. Alltså det är så det är liksom, problemen är för alla. Alla kan lösa de här problemen bara man tänker till.
Ja, alltså jag fattar ju inte hur alltså Zelda är ett sånt alltså älskvärt spel.
Mm.
Alltså folk har så lätt att älska Zelda.
Ja.
Och folk har så lätt att liksom berömma det och hylla det här spelet och jag blir så här, men shit typ jag tycker det är skitsvårt.
Ja.
Är jag den enda som typ har svårt med Zelda eller?
Nej, men alltså det här
alltså
spelet...
det måste ju ligga i att jag inte har spelat lika mycket.
Jag tror att alltså Zelda är nog rätt svårt att
bemästra.
Kasta sig in i.
Ja, precis. För jag har ju liksom jag har ju inte det här muskelminnet.
Nej, exakt.
Som när man jag var inte kass på det.
Nej, absolut inte.
Men det var ju svårt. Det var ju en utmaning för mig.
För att det som jag försökte lära dig tidigt i spelet, liksom typ när du möter en av de här onda soldaterna till exempel som sätter sig på jakt efter dig. Istället för att om du bara går rätt emot honom och börjar slå, då är risken ganska stor att du kommer få stryk. Så jag sa det till dig flera gånger att backa nu istället. Tänk över hur du ska approacha den här fienden på bästa möjliga sätt. Tänk på vilken riktning ditt svärd svingar i. Vart har han inte sitt svärd? Alltså hur ska man kunna slå honom utan att han blockerar med svärdet?
Jo, men
eller
å andra sidan så tänkte väl inte du när du var ett barn?
Jo, det gjorde jag.
Gjorde du det?
Ja. Alltså alla fiender har ju... Det finns ju ett specifikt sätt som är det optimala sättet att besegra alla fiender och bossarna på. Du kan göra det på flera olika sätt. De flesta bossarna har ju också liksom... Du kan göra antingen så här eller så här. Det finns ett lättare sätt eller ett svårare sätt. Det lättare sättet tar längre tid och du har större risk att dö. Gör du det på det svåra sättet så är det mycket mer en risk-reward-grej liksom.
Men så Zelda är ett klassiskt spel som när folk som är bra på det spelar, då bara shit, det här ser as lätt ut.
Ja, exakt.
Sen när man sitter svårt själv med det så bara, men va? Det är omöjligt. Ja. Jag kan inte styra honom.
Nej.
Det går inte. Det kan inte.
Samtidigt så tycker jag att det här spelet, om du dör på det här spelet, jag tycker aldrig att man kan skylla på att det var dåliga kontroller, utan faller du och dör,
då känns är det mitt eget fel.
Det känns bara som att det var ditt eget fel, för att spelet är designat på ett så bra sätt att du kan inte skylla på någon annan än dig själv när du dör. Det är bara ditt eget fel, faktiskt.
Ja, ja, absolut.
Tycker jag. För det, de flesta spel kan man alltid skylla på någonting, så att, ja, men det där, det var ju så svårt att se vart jag skulle gå där, eller liksom, ja, det är dåliga kontroller. Det är snortajta kontroller i det här spelet. Liksom det finns, svärdet kan vara lite sluggish ibland när du
Ja, och vi spelade ju på Retron 5, vilket medför en aning delay.
Det finns en liten delay på den, ja.
En aning. Alltså jag märkte det inte, men du som har nött det här spelet i ganska många år, du kunde ju märka av det liksom.
En stor skillnad. Alltså Retron 5 är jättebra på många sätt, men det är svårt att spela typ spel som typ Mega Man till exempel, som verkligen kräver pixelperfektion ifrån dig. De spelen blir lite svårare. Man måste anpassa sig. Liksom, nu har jag inga problem att spela liksom Mega Man-spelen på Retron 5, för nu har jag liksom, nu har det där blivit en del av mig, att det här med
nu har du lärt dig det.
En mikrosekunds delay liksom, eller vad det blir.
Men en annan sak som jag uppskattade med det här spelet, det är, jag har nämnt det lite tidigare, men just det här att man kan göra sidequests. Och att det är liksom, du kan på din resa stöta på människor som de kanske inte säger så mycket, de kanske inte säger någonting alls.
Nej, precis.
Men de står inte där bara för att.
Nej.
Det finns en mening till
ett syfte med dem,
som
ja.
Den här middle-aged man. Jag bara, han står en man här.
Han hänger i entrén till Desert Palace och bara sitter där. Och så han sätter upp en skylt där det står så här: pay no attention to the middle-aged man just sitting here. Man bara,
jaha. Så okay. Det är liksom en viss komisk anda i spelet också. Mm. Man liksom ställer så mycket frågor. Vad är det här? Liksom? Vem är det? Vad ska jag göra med honom? Men sen hittar man ju faktiskt en lösning i slutet.
Ja, precis. Man går och tänker på det där. Det ligger och gnager i huvudet. Ja. Så här, vad fasen är hans mening egentligen? Liksom. Min favorit är han som ligger och softar under bron. Han som har slagit upp ett tält under en bro och ligger typ och sover där. Han bara, jag skiter.
Lätt att missa.
Ja, precis. Och han ger ju dig även en bottle som du kan ha. En fjäril, eller vad säger jag, en fairy eller vad du nu vill ha. Han bara ligger där och softar. Han skiter där. Han tänker inte betala någon jävla skatt. Han har satt upp ett tält under en bro.
Eller hur?
Jag tänker fan bo här som en jävla bohem.
När den är så där, och när man tänker på alla andra människor i Hyrule och i de små byarna, det är ändå så här som att spelet vågar belysa tragiska saker.
Mm,
allt är inte så här glättigt och glatt och alla mår jättebra och
nej, precis.
Det är liksom så här, folket man träffar i Dark World som har fastnat där. Det är jättehemskt ju.
De gick på jakt efter trekraften och sen så blev de förvandlade till
diverse djur.
Ja, och sen är de så här fast i limbo liksom.
Det är jättetragiskt. Det är typ skärselden och så kommer jag där liksom.
Ja.
Och de är så arga och vreda för att jag inte har blivit förvandlad liksom.
Mm. Ja, det är ju...
Nej, men det är häftigt. Det är liksom, det finns ett mörker i Zelda som är så intressant.
Ja, det får vi besöka betydligt mer i senare spel, som till exempel Twilight Princess, som är ett otroligt mörkt spel.
Ja, och nu
för att vara Zelda.
Och nu känner jag att innan har jag ju tyckt att de spelen har liksom varit så olika.
Mm.
Jag har ju liksom märkt av att men det är ett Zelda-spel liksom, de andas samma känsla liksom.
Mm, mm.
Men nu märker jag ju att Link to the Past är ju inte bara gröna skogar liksom, och att det är så glättigt, utan det finns ett mörker liksom. Hela loren bakom Zelda inbjuder ju till en mörker och en, alltså, relativt vuxen story.
Ja, 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 absolut, absolut.
Om man bara liksom skrapar på ytan, man kan sätta sig ner och spela spelet och bara liksom köra för kontrollens skull och tycka att det är kul att liksom döda grisar. Men om du skrapar på det, då finns det ju en väldigt djup handling. Och det är någonting som jag blev förvånad över, att jag har inte
roligt
tänkt på Zelda på det sättet.
Zelda är, alltså Hyrule är en ganska djup värld liksom.
Ja,
fylld av
verkligen.
Fylld av en hel del olika människor. Min favorit är ju den pojken som spelar flöjt i skogen som blev ett träd.
Men det är jättehemskt.
Ja, jag vet inte hans backstory, men han blev ett träd. Typ, det är jättemörkt. Sen så i Dark World så kan du gräva upp hans flöjt där någonstans. Eller om det är Lightwell, jag minns inte. Men
jo, men du kommer väl tillbaka och så ska du ta flöjten till Lightworld.
Ja, så kanske igen. Det var. Ja, jag minns
och så
inte.
Spelar han igen så här.
Ja, det är...
Trudelutt. Men det är så hemskt. Usch.
Ja, det är mysigt. En sak som jag tycker är otroligt roligt att göra i det här spelet, det är att man kan kasta saker. Det är nytt. Det kunde man inte göra i de tidigare Zelda-spelen. Plocka upp föremål. Finns det någonting i det här spelet som är mer tillfredsställande än att bara lyfta upp en kruka och sula i huvudet på en fiende?
Jaha, du menar så? jag förstod inte. Jag bara, vadå kasta saker? Jaha. Ja. Jag tänkte att du menar från inventory.
Ja, eller, nej, precis.
För du kan kasta saker från ditt inventory till typ fer. Jaha, och få uppgraderingar.
Ja. Jag menar med det här att du kan lyfta på buskar och krukor. Jag älskar att dra en kruka stenhårt i bakhuvudet på en sån där dödskalle. Och det där ljudet som kommer då när du träffar, det är så här, yes!
Ja, alltså ljudeffekterna är ju nice när det gäller det. Men jag har aldrig förstått hur man kan med liksom första steget av tyngdlyftaren liksom bära as stora stenar.
Ja, du menar power glove.
Ja. Men vissa små kan du inte.
Nej, men de som är mörkare färg är tyngre och de som är ljusare färg är lättare. Så att du kan liksom...
men det borde vara så små och stora.
Ja, jag vet.
Egentligen.
Men det är en sån här grej som spelet säger ju inte riktigt det. Utan det får du ju upptäcka själv. Liksom, att sen när du väl får den här super, eller Titan's Mitt eller vad fan den heter, va, som du kan lyfta ännu tyngre grejer. Det är så här, ytterligare exempel på hur det här spelet det visar
tillräckligt.
Ja, exakt. Och ett annat exempel på det är typ så här, när du trycker upp din karta, då har du markerat vart alla dungeons är och i vilken ordning du ska ta dem. Spelet säger vart dungeonsarna ligger, men inte hur du kommer dit. Det får du liksom lista ut själv.
Det är ju en pussellösning för sig själv också.
Ja, det är det ju. För att normalt typ så här, du kan inte bara typ så här, lalalala, nu går jag direkt dit. Utan det är så här, nej, du kan inte ta dig dit för att du har ett problem i vägen. Det här måste du fixa först.
Mm. Hur ska du lösa det?
Och så lämnas det liksom kanske en liten indikation på det. Och typ så här, bara, okej, vad har jag gått? Jag gick förbi den där killen, han sa ju det där. Om jag går till skogen där och hämtar den där grejen, då kanske det går. Alltså det är så här, spelet låter dig...
Ja, det alltså, håller inte dig i handen hela tiden.
Nej, och det belönar dig för att du är nyfiken.
Exakt, du får ju ganska mycket saker. För att många av de här sidequesten, eller det du tog upp var ju liksom innan en borg. Ja. Men vi säger att det är ett sidequest. Mm. Det är liksom inget nödvändigt.
Nej.
Det är ingenting som spelet kräver av dig att du ska klara för att du ska klara spelet.
Nej.
Utan det är mer bara... Här har du en stig. Undrar vad som finns på den. Ska du gå direkt till borgen eller ska du liksom undersöka mer?
Och undersök du blir ju, alltid först.
Undersök alltid, för du blir ju belönad av det.
Otroligt
mycket. Och jag älskar när spel gör så. Att de låter dig fundera själv innan. Men det är därför jag blev väldigt förvånad när man i borgarna får små skyltar som liksom förklarar hur man ska göra.
Jo,
då
men
blev jag så här,
De där små infoboxarna du får liksom, som ger dig ledtrådar och sånt, det är ju oftast när någonting kan vara lite för kryptiskt för att vara Zelda. För att,
men jag tycker inte det
Zelda,
alltid.
Zelda är ju, A Link to the Past är ju ett smart spel. Det är ett spel som låter dig lära dig själv hur du ska göra vissa saker. Alltså, du, som jag sa tidigare då, att den säger vart du ska gå men inte hur du ska komma dit. Och det lyckas med det utan att aldrig någonsin vara kryptiskt. Det är alltid logiskt, om du tänker efter. Alla lösningar är alltid logiska. Det är liksom inte det här...
Men det är inte helt random.
Nej, precis. Och typ så här som att väggar och sånt du kan spränga i det här spelet med bomber, de är alltid... Det är alltid en liten spricka som du ser. I det första Zelda-spelet på NES, då var det liksom bara att du skulle veta att det var den väggen du skulle spränga.
Ja, men vissa saker i det här spelet var ju lite random. Nu kan inte jag komma på, men det var någonting du gjorde och jag bara, hur? Hur skulle man veta det?
Nu vet jag inte vad du tänker på exakt.
Och du men... bara, ja men man vet bara det liksom.
Och, men det måste ju ha varit kanske det mest kryptiska i sånt fall. Alltså, ja. Normaltvis så är det här spelet ett väldigt okryptiskt spel. Det vill bara att du ska liksom tänka själv och figure shit out on
ja,
your own.
Ja, absolut, faktiskt. Och det gör det väldigt bra.
Mm.
Faktiskt.
Och en sista sak bara innan vi går vidare, det är att jag skulle vilja säga att vi pratade om svårighetsnivå som tidigare. Och att spelet liksom, det är alltid ditt eget fel om du faller. Det är alltid ditt eget fel om du dör. Det här spelet är ändå ett väldigt snällt spel när du
ja,
dör.
Ja, och väldigt förlåtande.
Ja, exakt.
Oerhört förlåtande.
Som att om du till exempel kommer in i en dungeon, du får lite nycklar, du öppnar några dörrar, du liksom gör progress i en dungeon, och så skulle du åka på pisk och dö och få game over. Då tänker man ju så här, shit, allt jag har gjort nu är borta. Men det är typ så här att du får starta i entrén till dungeonen och allting som du har gjort, all progress du har gjort i dungeonen är redan gjord.
Ja,
så att det är liksom,
du behöver liksom bara, du blir bara flyttad till entrén.
Ja, exakt. Och det tycker jag är, det är jäkligt schysst, för de kunde ha gjort det där riktigt jävligt om de hade velat.
Ja, det hade ju liksom blivit dubbelt så långt om man faktiskt var tvungen att gå om och göra allting om igen.
Ja, exakt. Tänk så här typ att nej, tyvärr, nu är alla nycklarna tillbaka. Ja, du måste i och för sig besegra alla fiender en gång till, men det är så här.
Ja, visserligen.
Det gör inte så mycket.
Du kan ju liksom, om du har tur, bara gå rätt till bossen då, för att har du fått liksom master key så är det bara, eller big key.
Ja, exakt.
Jag skulle, rätt in.
På tal om fiender och sånt, alltså vilket fiendegalleri det här spelet har.
Ja, absolut.
Alltså, normaltvis i Zelda-spel eller Zelda, då brukar man oftast ha liksom att det finns många fiender som ser likadana ut och sen så har de olika färger typ och sådär.
Det är något som skiljer dem åt. Alltså.
Ja, exakt. Men i det här spelet så har man så många olika unika fiender som bara liksom, det finns vissa fiender som bara dyker upp typ i ett rum i spelet. Ja. Och sen så möter du dem aldrig igen.
Och du måste verkligen liksom hålla reda på dem. Hjälp, vad skulle jag använda för vapen på de här?
Ja.
Skulle jag använda eld? Skulle jag använda liksom...
Du hatar de där blåa och röda blobbarna som blir elektriska. De hatar
de är jobbiga.
De liksom är röda. De typ flyger runt där så bara, slå mig då, slå mig då. Vågar du slå mig då?
Nej, och sen så när man jag tycker illa om.
Och sen så när man slår dem så blir man elektrifierad. Ja. Så bara, du hann inte. Nu då, slå mig då. Kom igen då.
Ja.
De hatar jag också. Ja.
Men det var någon som vi testade jättemånga på. Så bara, nej, det går inte. Inte den och inte den här. Inte hookshotten, inte pilbåge, inte det här och
ja,
här.
Ja, mumierna.
Mumierna.
De kan du bara besegra med antingen svärdet eller eldstaven.
För där var du snabb att säga att nej, men vi måste använda eld på de här.
Mm.
Jag tror det var typ något skelett kanske.
Ja,
röda skelett eller?
Nej, röda skelett. Nej, jag minns inte.
Skitsamma. Det finns svåra fiender i alla fall.
Och sen får vi inte glömma bossarna.
Ja.
Alltså vilket jävla bossgalleri det är i det här spelet.
Ja, vad häftiga de var.
Alltså,
de verkligen.
Jag älskar den här katten. Jag kallade den för katten när jag var liten, som har en mask på sig.
Nu hänger inte jag med. Vilken är det?
Den är... det är väl bossen i... Inte bossen i Turtle Rock. Det är bossen i den som är innan Turtle Rock, har jag för mig. Det är som en skinnflodd katt med en järnmask. Och sen så ska du liksom använda hammaren för att slå sönder masken på den. Så här. Det är, och sen ska du skjuta den i pannan med pilar. Så här, den har en grön liten plupp i pannan.
Ja... Ah.
Den tyckte jag är cool. Och sen så gillar jag ju även den här som är på plattformen. Masken.
Ja, fy. Ja, exakt. Och som puttar ner dig till andra våningen.
Ja, exakt. Den gillar jag. Och sen, vilka mer jag gillar då? Som en manet som har massa små maneter runt sig.
Ja, just det. Så måste du skjuta en av dem. Alltså, ta död på alla de små först. Ja. Innan alltså, den går apeshit.
Bossarna är ju inte speciellt svår. Den enda som jag tycker är svår, det är i Lost Woods i Dark World, när du möter den här fjärilen. Där du liksom står på ett gigantiskt conveyor belt, eller vad fan heter det på svenska? Rullband. Som går i olika riktningar och sen är det så här taggar överallt och den flyger runt och bara skjuter skit på dig hela tiden. Den bara så här, ta det här! Och man bara så här, shit, typ varenda millimeter av den här skärmen vill fucking döda mig
ja,
just nu.
Ja, jag ser ju det.
Så att, ja. Ja. Men den gillar jag.
En boss som jag tyckte var bra och som liksom använder sig av ett koncept som är väldigt vanligt i typ så här RPG och så.
Mm, mm.
Det är just den här jag minns ju inte ens vad den heter eller när den är, med den som man måste använda is och eld på.
Ja, det är den som är Turtle Rock där du ska.
Ja, just det. Den som jag tyckte var så svår. Ja. Och sen klarade du det. Du bara, men jag gör det, och så klarar du den på.
Det som jag tycker är så coolt är att den då ska du använda, den har ju ett eldhuvud och ett ishuvud.
Ja, så, eller typ så här.
Fast den är typ i sten. Mm. Och sen ska du använda isstaven på det varma huvudet, för då ser du liksom att den blir så orange och blir så tempered.
Ja, alltså, och då kan du gå fram och döda den liksom.
Exakt.
Just det där användandet av olika element till olika delar av samma fiender. Mm. Det tycker jag är skitsmart, och det är liksom någonting som vi är väldigt bekanta med idag. Jag menar, det är ett vanligt förekommande koncept liksom i typ rollspel, och jag menar att fienden kanske är blå och röd.
Ett elementsystem.
Liksom. Ja, exakt. Och så, okej, på röda ska jag använda liksom is eller vatten eller något sånt där. Men just att det är så i Zelda, jag blev liksom glatt förvånad över det. Mm. Positivt förvånad, trots att den var skitsvår för mig i alla fall.
Alltså, normaltvis så ska du ju liksom använda dig av itemet du fick i dungeonen på den bossen på något sätt liksom. Det är rätt korkat så här, okej, jag är en stor monsterkatt. Jag gillar inte när folk slår mig med hammare, så att jag gömmer en hammare i det här slottet där jag gömmer mig.
Mm.
Det är typ så här, alltså om man ska tänka logiskt då, men ofta så måste du hitta på ett sätt som du ska använda itemet på liksom för att kunna klara bossen i dungeonen då. Och sen också, vad tycker du om sista bossen när vi till slut slåss mot Ganon?
Ja, den var ju inte så trevlig.
Nej, den är svår alltså. Den är tuff alltså.
Det är liksom så här, jag är inte nog med att killen som försöker döda oss, alltså om vi tänker typ Aghanim då, att han skjuter ut en massa eldskit på oss, sprutar ut en massa elaka saker. Nej, typ golvet ska gå sönder också.
Mm.
Han bara, ja, det är det klart.
Ja.
Det är det klart.
Ja. Och sen så blir han osynlig.
Det nästa steget där, som de hade kunnat gjort, det hade varit en tidmätare.
Ja, oh, exakt.
Eller hur? Exakt, typ när tiden går ut, ja, då dör allt. Mm. Då dör alla.
Ja, det är...
Men det var ju faktiskt...
Det är en svår fight.
Det var ju trevligt att få se Aghanim och se liksom slutfighten med egna ögon.
Det är inte Aghanim som är slutbossen.
Jag sa Aghanim och slutbossen.
Jaha, ja, bra. Jag tänkte väl jag bara, har du missförstått allting?
Nej, det har jag inte.
Nej, precis. Nej, utan...
Aghanim och Ganon.
Ganon, ja, precis. Mm.
Det var häftigt att få se det själv faktiskt.
Mm.
Jag menar, jag har sett det någon gång liksom på någon kanske speedrun eller liksom att jag har sett någon screenshot kanske över sista sidan, men att få sitta där och se det själv, det var rätt ballt ändå.
Du måste ju ha en sån jävla timing sista partiet där, när du måste snabbt tända båda facklorna som är släckta i rummet, gå fram och slå honom så att han fryser till is, och sen använder av en silverpil.
Ja, men det gick ju nästan inte.
Nej, det krävs en sån extrem precision för att kunna göra det här. Jag vet att jag hade jättelätt för det när jag var liten, men nu var det så här, shit, det här var fan utmanande alltså.
Mm.
Det är sjukt. Det är sjukt. Ja, vi ska väl börja summera våra intryck här ifrån Peter Pan och A Link to the Past. Nej, faktiskt, alltså Links design är ju faktiskt baserad på Peter Pan. Det är ingen hemlighet.
Nej.
De här röda...
Eller Robin Hood kan man ju tänka.
Fast Peter Pan kan ju flyga och säga, kolla, jag flyger runt med pungen i luften.
Ja, lite så.
Fladdrande pung i luften.
Glitter.
Ja. Ja. Det, och sen har ni ju en liten fe också som Link senare får i senare spel.
Precis. Ja. Listen.
Hej! Ja.
Hey.
Förlåt. Vi hoppas att ni är kvar, ni lyssnare. Hej, Lisa. Nu ska vi berätta, för att som jag sa tidigare här, jag har ju spelat det här spelet som barn. Det här är ju första gången du spelar det här, så jag vill höra lite hur dina intryck är kring det här spelet nu.
Vill du verkligen?
Spy ut allting. Jo, men...
Det är nu vi förlorar 100 följare och 500 lyssnare.
Nej, men berätta nu. Vad tycker du om det här?
Alltså, jag är ute på väldigt, väldigt tunn is nu. Och alla ni lyssnar, jag hoppas att ni verkligen kan ha förståelse för hur jag känner. Det här är egentligen ingen kritik mot spelet i sig. Det är liksom bara att en smula förvirring, kan jag säga.
Mm.
Jag känner mig en aning snuvad på upplevelsen.
Jaha.
Du förstår ju vad jag menar.
Ja, jag förstår vad du menar. Men du kan ju förklara för våra lyssnare.
Jag vill ju liksom inte liksom sitta här och bara gnälla, vill jag ju inte.
Nej.
Men det här har ju med min åsikt att göra. Det här, liksom för, det här är ju viktigt när det gäller att förstå hur jag tänker.
Mm.
Jag har inte spelat det här spelet själv. Jag har ju spelat det med dig.
Ja.
Och hur många gånger har du spelat Link to the Past?
40.
Ja. Det här var första gången för mig. Det var första gången jag satt där, alltså om man inte räknar med det där testförsöket tidigare som vi nämnde. Det här var första gången jag satt där med kontrollen i min hand som jag var Link. Jag skulle ge mig ut på en resa. Jag skulle rädda Zelda. Jag hade en helt okänd värld framför mig.
Mm.
Jag såg liksom böljande fält och djupa sjöar och höga berg och grottor. Var ska de här leda någonstans? Vad spännande. Det här vill jag undersöka nu. Åh, jag bara känner liksom spänningen. Jag känner att jag är nyfiken. Det här är första gången för mig.
Mm.
Men med mig har jag dig.
Jag tar dig i handen och bara, nu springer vi igen där skiten på 3 dagar.
Vänta. Vad är det för här för en grotta? Nej, men vi ska inte dit än. Nähä. Men ser du att det är en sjö där borta? Ja, vi kommer dit sen. Okej. Okay. Ja, jag kan köra första bossen. Jag kör första borgen, så kör du bossen. Okej. Okay.
Mm.
Ja, hit går jag. Och sen det här. Men det där rummet då? Nej, inte än. Vi gör det här. Pang, pang. Så, klart. Så, nu får du köra bossen, Filippa.
Mm.
Förlåt, Robin.
Nej, alltså. När vi sa att vi skulle prata om det här spelet och spela det tillsammans. Det är ju två väldigt skilda erfarenheter. För du har inte spelat det här. Jag har spelat det 100 gånger eller någonting sånt. Och jag visste ju att intrycket du skulle få av det här spelet inte blir detsamma som jag fick när jag var barn. För jag hade alltid i världen på mig att liksom utforska det här spelet som barn. Jag satt liksom varenda timme efter plugget och spelade det här. Medan när vi spelade med dig så kände jag så här, nu ska vi spela det från början till slut. Jag vill att du upplever det här och spelar delar av det. Men jag känner samtidigt liksom att delvis för att vi har lite pressat schema och försöka hinna spela ett stort spel och sen göra ett avsnitt om det. Men jag känner liksom så här att okej. Okay, nu har du spelat ett Zelda-spel rakt igenom. Så här går det till. Nu har du typ 17 kvar.
Jag vet, men det är Link to the Past.
Jo, men grejen är så
här,
Filippa.
Jag har sett fram emot det här så mycket.
Jo, men så här är det. Jag tycker nog att du ska fortsätta spela Ocarina of Time. Sen tycker jag du ska spela Link's Awakening. Sen tycker jag du ska spela Twilight Princess. Och sen typ Wind Waker. Sen återvänd och spela A Link to the Past igen själv, så kommer du känna den där känslan.
Ja, kanske. Jag vet ju varför det blev så här. Alltså, så här går det ju till när du och jag ska recensera spel. Då spelar vi det tillsammans.
Ja, exakt.
Liksom. 9 av 10 gånger gör vi det.
Mm.
Och 9 av 10 gånger så har du redan spelat spelet, vilket gör att jag får en helt förvriden bild av spelet. För jag får liksom, här sitter jag som en nybörjare, men jag får inte en nybörjares perspektiv på saker och ting.
Exakt. Du får inte utforska saker i din egen takt.
Nej, jag känner mig, jag är bara medtagen på en färd jag inte själv styr liksom.
Mm.
Så jag hade gärna velat liksom springa runt och gå runt och kolla överallt och sen frågade du i slutet så här, men nu ska du få gå och utforska, men jag var lite stolt då. Jag ville inte.
Jo.
Men när, alltså den enda gången jag har känt riktig, riktig magi, det är när jag spelar Ocarina of Time själv. Då det, känner jag av det.
Det blir ju din Link to the Past.
Ja,
liksom.
Nu känner jag så här att Ocarina of Time är bättre än Link to the Past. Och det hade jag kanske inte tyckt om det inte vore för att jag spelade med dig.
Nej, men då säger jag så här.
Förlåt, det är jättehård kritik.
Det är helt befogad kritik. Alltså jag håller med dig. För
förstår du att du har haft en viktig roll i att utforma...
I att förstöra Link to the Past för dig.
I att förstöra Link to the Past eller i att upphöja Ocarina of Time.
Men som jag sa, spela klart Ocarina of Time, spela typ Majora's Mask, spela 2 Zelda-spel till. Sen kan du sätta dig och spela Link
to the
Past själv.
Men när ska jag ha tid med det? Jag tänkte ju typ att jag väljer ut de bästa liksom, och sen har jag dem.
Alla Zelda-spel har sina egna saker som gör att de är magiska. Det är det som jag tycker är så coolt med Nintendo, att de lyckas alltid att förnya Zelda på ett eller annat sätt och få det att kännas som en helt unik och magisk upplevelse på sitt eget sätt.
Ja, absolut. Liksom. Alltså, jag ska inte sitta här och liksom trash-talka Link to the Past. För att
det är din upplevelse det är fel på. Alltså inte,
det är upplevelsen, ja. Det blev lite, lite knasigt. Ja, liksom, absolut. Att jag inte jag fick... det blev inte en personlig resa. Men det blev en resa.
Ja, återbesökte igen senare.
Det blev en speciell resa. Mm. Blev det, men det kanske inte blev personligt. Men om jag liksom ska summera det, förutom att det inte blev en personlig resa, så är jag ju... Jag är oerhört glad och nöjd över att jag ändå har gått igenom det här. Mm. Att jag har fått uppleva det här själv nästan. Mm. Men att jag har fått uppleva det i alla fall. Att jag har fått sett alla miljöerna, jag har fått lära känna alla karaktärerna. Och det här är liksom det första Zelda-spelet jag har gått igenom. Mm. Det är ändå stort.
Från början till slut.
Från början till liksom, slut, ja. Det är ändå stort och jag känner att det här är... Alltså det här spelet är värt all lovprisning.
Ja,
det är det. Det är ett skitbra spel, verkligen. Det är så fantastisk musik, karaktärerna och framförallt världen. Det är världen som är det spännande. För det gör liksom att ett spel som kan ha usel grafik och knackiga kontroller blir skitbra. Mm. Liksom, tack vare en bra story. Fast i det här spelet så har vi inte knackiga kontroller. Alltså allting fungerar och flyter på så smidigt. Mm. Liksom. Och det är det som gör att det är så fint. För att man kan välja att köra det för storyns skull. Ja. Eller just för att kontrollerna och hela gameplay är så smidigt.
Eller liksom
och
bara kastas ut i äventyret. Liksom.
Ja. Mm. Nej, men så det, jag är väldigt nöjd. Yeah. Mm.
För mig personligen så känner jag att A Link to the Past är det viktigaste spelet för Zelda i min värld. Alltså, alla har ju sitt eget favorit Zelda. Link to the Past är garanterat mitt. Och det har ju just att göra med att jag har nostalgiglasögonen på mig. Jag spelade det som barn väldigt mycket. Varenda plats jag besöker i Hyrule känns som en del av mitt hem. Det känns som en förlängning av mitt pojkrum. Liksom, när jag besöker Kakariko Village och springer runt där och liksom gör saker. Det känns som att jag liksom får... Det känns som att jag sitter i mitt pojkrum igen. Det är så... Jag vet att det kanske är en extremt romantiserad bild av det här spelet.
Nej, det är väldigt fint. Men jag blir nästan arg på dig när du säger så. Här sitter du och bara romantiserar det här. Och så bara inser du att du har förstört
Nej,
det för mig.
Nej, jag har
liksom.
Inte förstört det för dig.
Att du har tagit... Du hade ju kunnat ge mig det också.
Nej, du kommer uppleva det med ett annat spel. Du kommer uppleva det med Majora's Mask kanske. Alltså det är liksom... Det handlar ju om vad man har för tycke och smak liksom. Och jag lovar dig, ge det 2 år och sen spelar jag spelet igen själv. Då kommer du tycka som jag. För att, i alla fall, skitsamma. Det här spelet tycker jag satte en standard för hur Zelda fungerar än idag. Det tog saker från både Zelda 1 och 2 och gjorde dem otroligt mycket bättre. Man typ stannade upp och tänkte liksom, okej, hur skulle vi kunna gjort de här 2 spelen bättre? Hur skulle vi typ kunna kombinera deras upplägg? Det är så jävla, jävla genomtänkt. Det är perfekt utfört det här spelet. Och det är ett exempel på hur man gör en bra uppföljare. Liksom, det är tredje gången gilt så gör man det, nailar man det så jäkla perfekt. Liksom. Och det är ett spel som
på en ny plattform.
Ja, exakt,
också.
Exakt. Och det hör ju liksom ihop med, man tänker Super Metroid, och jämför det med Metroid, det är en enorm skillnad. Jämför Castlevania 3 med Super Castlevania 4, alla de här liksom superspelen, alltså Mega Man blev Mega Man X, Zelda 1 och 2 blev Zelda 3. Alltså det är liksom, Zelda är liksom det bästa exemplet på hur ett spel gick från 8 till 16 bitar i min värld. Det kunde liksom inte bli bättre.
Nej, men de tog ju alla liksom avanceringar med den nya plattformen och den nya konsolen och gjorde det till sin fördel.
Exakt, exakt.
Aha, den här kan göra mer avancerat ljud. Ja, men då slår vi på stort och så gör vi värsta orkesterarrangemangen.
Ja, exakt. Super Metroid är också ett bra exempel på hur det där blev så jävla, jävla rätt. Men i alla fall i det här spelet så man, som jag sa tidigare, det känns verkligen att så mycket tid och kärlek lades ner när man gjorde det här spelet. Och det märks i varenda liten ruta i hela jävla Hyrule. Nu börjar jag svära för att jag måste uttrycka mig här. Jag blir liksom så nostalgisk när jag tänker på det här spelet. Det är ett spel som belönar din nyfikenhet och din vilja. Och hade vi inte haft det här spelet, hade vi aldrig fått det här spelet, då hade det fattats en genre idag som inte hade funnits än. Vi hade inte haft spel som till exempel The Witcher, som du älskar. Det hade inte funnits om det inte hade varit för The Legend of Zelda Link to the fucking Past. Det här är liksom,
fucking past.
Det är så en jävla viktig
arg Link.
Ja, men det är en sån viktig jäkla del i Zelda.
Och liksom,
och vi ska inte ens gå in och tala om det här med den här efterkonstruerade Zelda-timelinen.
Nej, skit i den.
Jag ser varje Zelda-spel som en unik berättelse i en helt ny värld. Det är en helt ny Link, det är en helt ny fucking Zelda. Jag skiter i liksom timelinen. Spela det här spelet, skit i Zelda 1 och 2. Spela Link to the Past, strunta i timelinen, skit i det. Spela det här spelet och var glad, för det är tommy fan ett av världens bästa jävla tv-spel någonsin. Punkt. Vilken jävla slutplädering det där.
Ja, verkligen. Jag sitter, det är fint här, att få höra dig, ja, grina.
Jag sitter här med så här gåshud i hela kroppen och bara så här, fan vilket bra spel.
Det är nästan så att näven slås i bordet.
Och jag tror att våran son har vaknat i rummet intill.
Jag hörde det, va? Han.
Ja, jag tror det, jag tror det. Vi ska läsa lite kommentarer här, för ni lyssnare har ju tyckt till om det här spelet också. Vi kör lite snabb musik här och sen så hörs om
kommer
lite
vi tillbaka.
Stund. Kommer vi tillbaka snart igen, ja. Nu är vi tillbaka och i sann par i pixlar tradition så har vi korkat upp vinflaskan här nu när vi ska läsa kommentarer.
Jajamän!
Det brukar gå lite vilt till här framåt slutet. Vi har en jävla massa kommentarer, så jag tycker vi sätter igång med en gång. Tack så mycket för, jag säger det innan vi börjar läsa, tack så jättemycket för alla fina kommentarer på Facebook och Instagram. Ni får oss att skratta och gråta och
skrika ibland.
Ni får oss att känna saker. Tack som fan på förhand. Tack så jättemycket. Vi inleder med ett mejl vi fick, eller hur?
Ja, vi har fått från Simon Svensson, eller Simon Sway.
Och han har skrivit ett mejl till paripixlar@gmail.com.
Ja, det har han.
Simon säger.
Han säger: "Hej underbara pixlarna."
Hej. Simon says.
Jag har så otroligt mycket känslor kring ert ämne för detta avsnitt. Samtidigt som jag hastade i mig min lunch idag lyckades jag skriva ner i alla fall en bråkdel. Hoppas det går att läsa och förstå. Nu får vi se. Det blev lite långt men kunde blivit ännu längre. Jag berör ju knappt ens spelets storhet utan snarare delar ett minne mer. Jaha, han delar ett minne mer.
Ja, jag förstår. Ja.
När Super Nintendo släpptes i Sverige hade jag fullt upp med att fylla mina diskettlådor med Amiga-spel. Jag lyckades på något märkligt sätt blunda inför faktumet att mina barndomshjältar Nintendo hade en ny konsol på marknaden. En spelkväll hos en kompis där jag fick möjlighet att testa A Link to the Past ändrade allt. Ni vet ju alla den magiska och stämningsfulla inledningen med regnet och äventyret man ger sig ut på i riktning mot Hyrule Castle. Jag var fast direkt. Allt jag kunde tänka på var hur jag skulle få möjlighet att fortsätta äventyret hemma i min egen soffa. Övertalningen hemma att få införskaffa ett eget SNES gick väl. Dock krävdes en motprestation. Jag fick sälja av något för att kunna betala med egna pengar. Sagt och gjort, NES med minst 50 spel, Family Fun Fitness-mattan inkluderat, Stadium Events, extra handkontroller, arkadsticka och allt som hörde det till packades ner och fick följa med till den nyöppnade tv-spelsbutiken här i staden. Precis här lär jag mig en läxa för livet. Tänk dig för 10 gånger innan du säljer något. Har det ett nostalgiskt värde, tänk över det 10 gånger till. Denna butiken jobbade vid tillfället nästan endast med begagnade spel. Så när mina barndomsminnen förpackade i NES skrud bytt ägare, gör jag en dubbel baklängsvolt ut från butiken med 2500 kronor i näven och sätter fart mot nästa butik som jag vet har både konsol och spel på lager. Ett Super Nintendo bundlat med Super Mario World, extra handkontroll och såklart The Legend of Zelda A Link to the Past inhandlas. Här börjar en livslång kärlek, inte bara till A Link to the Past, men även till SNES som konsol. Jag vet att många anser att ovannämnda spel är ett av världens bästa och jag måste få lov att säga detsamma. Det är ju ändå ett litet plåster på såren när man gjort sitt livs sämsta affär för att införskaffa det. Eller vad säger ni? Med vänlig hälsning, Simon.
Ja, Simon, vilket fint mejl. Tack så jättemycket.
Vad roligt. Jag kunde verkligen sätta mig in i det här och se framför mig hur du som liten pojke vandrade fram nyfiken och liksom förväntansfull till den här tv-spelsaffären för att liksom inhandla det här äventyret i guldbox.
Det är kul att du gick ifrån att vara datanörd. Det är bra att du gick till att bli konsolnörd istället.
Alla gör vi resor.
Ja, alltså fan vilken fin berättelse.
Ja, men vad
fint skrivet liksom.
Verkligen, du skriver som en författare. Mm. Du skriver jättefint.
Han skriver att han bytte bort ett NES med minst 50 spel, Family Fun Fitnessmattan och Stadium Events. Jag har ett byte som min kompis gjorde.
Är det din kompis inom situationstecken?
Nej,
det
är en gemensam vän till oss som gjorde ett ungefär lika dåligt.
Säg så här.
Nej, han började på D.
D?
Ja, han gjorde...
D-E?
Ja, nu säger vi ingenting mer. Han gjorde också ett väldigt dåligt byte.
Kish?
Ja, det är Kish. Han kallas för Kish. Det var våran kompis som då kallas för Kish, gjorde också ett väldigt dåligt byte en gång i tiden. Men det tänkte jag, den historien sparar vi till ett kommande avsnitt när vi ska prata om det temat lite grann. Vi ska prata om spelsamlande i ett kommande avsnitt.
Mm-hmm.
Ja, så att då kan jag prata spännande om dåliga byten och dåliga affärer och sånt.
Ja, för du har gjort ett ganska kastbyte också.
Jag gjorde
det var inte ens ett spel.
Tyst nu.
Ja,
det har dock med det här att göra,
ja,
i och för sig. Men vi tar det i ett annat avsnitt.
Ja.
Jag har också gjort ett par riktigt dåliga affärer i mina dagar. Ja, nej,
vi går vidare.
Vi går vidare. Tack för mejlet, Simon.
Tack snälla.
Jättefint. Vi har fått en liten kommentar från David Nilsson Art som vi träffade på Retrospelsfestivalen, eller hur?
Ja, jättetrevligt. Mysig, vad kul att du har skrivit också.
Mysig kille. Han skriver här, inte relaterat till A Link to the Past, men i alla fall Zelda. Eftersom jag själv aldrig hade ett SNES blev mitt första riktiga möte med Link och Zelda-serien inte alls i Hyrule, utan på Koholint Island i Link's Awakening till Game Boy. Trots begränsad grafik och liten skärm lyckades det leverera starka känslor. Det enda Zelda-spelet som fångat mig mer är Ocarina of Time, som jag har spelat igenom ett helt gäng gånger. Ja,
vad mysigt. Du har väl också lovordat Link's Awakening?
Ja, jag spelade det nu i somras faktiskt. Fortfarande... Alltså det är ungefär som att om du tänker dig att Link to the Past är huvudrätten, så är Link's Awakening desserten.
Är det så?
Ja, absolut. Mm. Eller förrätten.
Jo, men man blir ju belönad. Det är liksom efterföljaren liksom.
Ja, exakt. Det är verkligen ett svinmysigt.
Kan man spela Link's Awakening om man inte har spelat Link to the Past?
Ja, absolut. Absolut. Det
står på egna ben.
Ja, absolut. Alltså du har väl fördelar... Om du tänker
dig
liksom hur du spelar spelet och sådär, vad du ska använda vissa items till och sånt, så har du ju...
Och att du vet vissa omarkerade hemligheter.
Nej, det är inte så. För det här utspelar sig på en helt annan plats än i Hyrule. Du är på
ja, jag tänker på det här...
A Link Between Worlds.
Ja.
Mm. Det är också suveränt. Fasen vad kul jag hade med det i somras. Alltså. Shit, vilket kul spel. Ja. Yes.
Vi går vidare med Sluska fan.
Han träffade vi också på Retrospels.
Ja, han är också sjukt duktig. Alltså det här nyss nämnda är ju två duktiga konstnärer. Alltså.
Båda de här finns ju på Instagram. Så att,
ja.
David Nilsson Art och Sluska fan, kolla in dem på Instagram.
Precis, det tycker jag. Mm. Han säger att A Link to the Past kändes gigantiskt när det kom. Så himla mycket att utforska. En sak som står ut är flöjtpojken i gläntan. Så mystiskt och senare sorgligt.
Ja, det var han, vi nämnde ju honom.
Heartbroke.
Ja.
Alltså, jag håller med. Mm. Det är så...
Ja, det är fint.
Ja, men det är så mörkt. Mm. Det är så tragiskt liksom. Mm.
Du får läsa nästa kommentar också.
Okej, nu ska vi se vad han heter. Heter han Future Alm FJ?
Jag tror att det ska vara Future Real. Är det med tanke på Iron Maiden-låten Future Real, så är det coolt. Men,
vi säger Future Alm FJ.
Okej, jag tror att det är Future Real.
Du får Future Real, ja. MFJ.
Ja.
Du får rätta oss.
Ja.
Han skriver, han eller hen skriver, önskar nästan att jag inte heller hade spelat det, så att allt äventyrande var ogjort, även om det är lika bra varje gång jag bestämmer mig för att göra ett återbesök i Hyrules fantastiska värld. Helt klart världens bästa spel.
Oj, oj, världens bästa spel också.
Ser du här, Robin? Att folk önskar att de var i mina skor.
Ja.
Känner du av min isiga blick?
Så det, men tycker du alltså hela det här att jag har förstört det här spelet för dig? Det är ju i sånt fall ett stort problem vi har i vårt äktenskap.
En aning, känner jag det.
Du har så mycket kvar att upptäcka i Wind Waker och alla de andra spelen. Så okay, don't mind. Andreas Bäckman skriver: A Link to the Past har legat på toppen av min spellista så länge jag kan minnas. Var nog 6 år då jag spelade det med min bror första gången. Ja, men det är typ som jag. Det var kanske det första spelet som verkligen fick mig att förstå hur fantastiska spelvärldar kunde skapas. Storyn, grafiken och kontrollen är kanonbra. Och allt det tillsammans med nostalgin bidrar till att göra A Link to the Past till mitt favoritspel genom tiderna.
Ja, vad fint.
Ja, det är också fint. Jag säger
ja,
det.
Verkligen.
Ja, verkligen. Ja. Det var Zelda-kommentarerna.
Ja, vi har tusen fått lite... tack. Det var jättefina, lite små nostalgiska trippar.
Mm, jättefint. Ja. Vi ska avsluta med lite kommentarer som har med annat att göra. Men,
ja. Ja. Lite random. Ja. De är fina de också.
Ja, du får läsa. Du får läsa. Jag har druckit lite för mycket vin och jag kan inte läsa längre. Fast jag är fortfarande så jäkla dålig på att läsa kommentarer.
Ja, men du är lite analfabet.
Jag typ hoppar över ord och så här, lägger till inte.
Dyslektiker kanske.
Ja, jag har säkert någon form av dyslexi.
Ja. Det gör ingenting.
Nej, jag tror inte det.
Marcus Fredin skriver till oss: tror ni att priserna på gamla spel kommer hålla den här nivån närmaste åren? Eller kommer det stiga ännu mer eller sjunka? Tycker själv det är sjukt att priser på 1000-2000 kronor för ett SNES-spel är lite väl tilltaget. Tiden när man kunde fynda retrospel verkar vara över. Får hoppas mini-NES blir en succé så det skapas en mini-SNES. Priserna har gjort att det till största dels spelas SNES-spel på min New 3DS XL, men inte riktigt samma sak som att spela på en TV tyvärr. Har man 3 små barn så finns dock inte ekonomi till originalspelen. Ja, här är det mycket att prata om.
Vi svarade ju honom på vår Facebook-sida här, ja. Men vi kan diskutera det här lite snabbt faktiskt.
Just det här med retrospel och hela marknaden för retrospel. Ja, man måste ju se på det rent nationellt också och internationellt. Det är olika beroende på vart du kommer ifrån.
Men generellt sett så är de dyra. Alltså,
det är
just Nintendo och Super Nintendo är ja. Hutlösa priser ibland. Alltså.
Alltså du kan inte liksom gå på en loppis längre och liksom hitta spel.
Nej.
Nästan.
Nej.
Alltså,
nej.
Vi har ju gjort det. Vi har gjort det.
Vi gör fortfarande ibland. Hittar
men det
saker.
Är verkligen så, oh shit, kolla vad jag har hittat. Och då är det liksom antingen från någon helt ovetandes som typ knappt vet vad det är. De står typ tillsammans med DVD-filmer och så är det bara en stor handskriven skylt där det står film.
Ja,
alltså,
ja.
Den ovetenskapen. Eller ovetskapen heter det. Eller så har man liksom folk som är för detta samlare. Som bara vill bli av med det. Ja.
Alltså jag tror så här att priserna kommer stiga. Fortsätta stiga. Ännu mer. För att nu är loppisarna tömda. Folks vindar börjar bli tömda och sådär. Men utan att säga för mycket så i ett kommande avsnitt av Paripixlar så ska vi prata om spelsamlande som jag nämnde tidigare. Och då kommer vi att ta upp lite grann det här med priser och vad man ska betala för spel.
Ja, och sen får man ju liksom komma ihåg, utan att vi ska prata för mycket om det här, men det har ju blivit en ny marknad, relativt ny marknad för, vad säger man?
Återförsäljare.
Nej, vad heter det?
Nej.
När man...
resellers.
Nej, reproductions.
Aha, reproductions. Ja, ja men det kan vi prata om också lite grann. Det är också rätt spännande faktiskt.
Det påverkar också mer än vad man tror.
Exakt. Utan att se för mycket så.
Precis.
Yes. Mikael Jorhult har skrivit: det är skönt att ha er tillbaka i lurarna igen. Tack så mycket.
Tack
så mycket. Intressanta reflektioner, inte minst kring No Man's Sky. Som en sucker för tydlig story så har jag undvikit det. Och jag tror att Filippa sätter ord på precis det som gör att det inte riktigt tilltalar mig. Och anledningen till att jag verkligen älskade Witcher 3. Tydliga och gripande stories och quests. Om än väldigt många.
Ja, det har du rätt i. Väldigt, väldigt många. Men tack. Tack snälla. Att det är någon mer än jag som känner så här.
Ja, vi har en som känner som mig också, lite grann. Så du får läsa den.
Okej, då tar vi Robert Jonsson. Han skriver: lite tankar nu, så varning för Wall of Text.
Det gör ingenting, jag lovar.
Det gör ingenting. Han skriver: oerhört lustigt att Robin försöker rätta Filippa när hon nästan alltid har rätt.
Ja, men så är det ju inte.
Yes.
Så är det ju inte.
tackar, tackar.
Okej, okay, lite så.
Så skriver han inom parentes. Ja, släkterna i Game of Thrones-spelen är från böckerna. Inte särskilt stora, men namnen är etablerade.
Ja, bra.
Ja, bra, då fick vi det. Jag hade rätt där alltså.
Ja, bra, bra. Tackar. Det är jag som inte påläst bara. Jag har ingen aning.
Men, nu får du lite vatten på din kvarn. Robin. Han skriver, angående No Man's Sky, för mig verkar det som om Robin sätter fingret på exakt vad som det sköna med spelet är. Att bara glida runt och softa lite. Det är lite som vardagsmeditation. Att döma det utifrån att spelet saknar story och borde fokusera på en galax med skräddarsydda planeter känns då lite konstigt. Det är ju nästan som att säga, Tetris är ju rätt uselt. Jag tilltalas inte av storyn. Stilpoäng dock för Filippas analys på slutet, där hon sätter fingret på hur betydelselösa vi är i galaxens stora mörka hav av tomhet. Sånt där kan få en att reflektera lite för mycket och skapa lite för mycket ångest. PS, kul att allt gick bra på Retrospelsfestivalen.
Ja, tack. Tack så jättemycket.
Tack snälla. Det här var jättefina kommentarer.
Ja, absolut. Vi kan ju säga så här att ja, alltså jag är ju normaltvis en, jag älskar ju story i spel. Men No Man's Sky har ju typ ingen story, så att jag tycker det är skönt att jag går in med den förväntningen att det inte finns någon story liksom, om du förstår vad jag menar. Vi diskuterade det i förra avsnittet.
Ja, ja, absolut. Och jag tycker att det är kul att ni som lyssnare inte tröttnar på våra diskussioner, för att jag menar, ja,
vi ska få en medalj allihopa egentligen.
Jag menar, ni får ju en inblick i hur det är i en gift man och kvinnas liv. Jag menar, jag och Robin är inte bara poddkompisar, vi är ju gifta. Så här låter det när vi diskuterar vad vi ska äta. Och ja, då sitter vi och analyserar och liksom. Nej, ja, inte riktigt så.
Det är märkligt.
Men jag menar, jag blir imponerad och jag blir glad över att ni liksom inte tröttnar på att vi sitter och snackar.
Mm.
För att ibland kommer man bort sig lite och helt plötsligt så sitter man och har ett, så här, ja, typiskt äktenskapsgräl liksom.
Ja. Och så sitter man så här och så bara,
ni anar inte vad mycket som är bortklippt. Jag skojar.
Nej. Precis, nej. Men hörni, tack så jättemycket för alla era fina kommentarer.
Ja, verkligen.
Vi ska börja packa ihop Paripixlar säcken för den här gången.
För den här gången, ja.
Men ska
det har
vi
varit spännande, ja, intressant, ja, att hantera ett sånt här legendariskt spel. Att få hålla det i sina händer och få liksom plocka isär det.
Jag säger
lite
bara så här, spela lite andra Zelda-spel själv och sen återbesöker du.
Ja, alltså Robin, jag menar inget illa. Jag har jätteroligt, ja, att spela det här med dig.
Bra.
Verkligen.
Du tyckte det var lite coolt att jag var jävligt duktig på det, eller hur?
Alltså jag blev imponerad av, ja, dig. Du är jätteduktig på det här spelet.
Ja.
Alltså det är sjukt.
Vi kanske lägger upp en playthrough på YouTube nu.
Ja,
vi har ju snackat om att öppna eller köra igång en YouTube-grej,
ja,
här.
Ja, alltså ni som har oss på Facebook har ju säkert sett oss. Vi har ju liksom så här små testat att köra live.
Ja, men det är bara via mobilkameran lite.
Ja, ja, men det är liksom ändå själva grejen att sitta här framför en mikrofon. Det är ju det du och jag är vana vid.
Ja.
Det är ju en press också. Det är inte alla som är vana vid det heller.
Nej.
Men att liksom senare sitta och få sin röst inspelad och sig själv eller sina prestationer på tv-skärmen.
Mm.
Det är liksom, det medför ganska mycket prestationsångest, och det är ovant.
Vi får se vad som händer framöver. Vi kanske expanderar till YouTube eller Twitch eller någonting.
Ja, ja,
vi får se. Vi får,
ja,
se.
Sök på oss.
Ja, vi får se. Det kanske dyker upp en vacker dag. Vi kommer informera om det.
Ja, när det körs på riktigt. Men ja, vi kommer ha smygstartar också.
Ja, det lär vi ha.
Utan att säga någonting.
Ja, det lär
just
vi ha.
För att vi måste testa det.
Ja.
Vi får inte riktigt tekniken att gå ihop än.
Nej.
Nej.
Men inför...
Kvinnor.
Ja, du ska alltid vara så PK.
Va? Nej. Jag har läst mer som min morsa nu.
Nästa avsnitt, hörru du.
Ja.
Ska vi prata om någonting som är så otroligt långt ifrån
ska
Zelda.
Vi?
Ja, vi ska göra en side quest. Och
ja,
för er som inte vet vad side quest är, det är när Paripixlar, när du och jag, Filippa, pratar om någonting annat än spel.
Va?
Denna gång så blir det en filmserie. Vi körde ju Alien tidigare.
Ja, väldigt, väldigt intressant.
Nu ska vi köra en annan filmserie på lika många filmer som,
ja,
släpptes, som har släppts i ungefär typ samma takt som Alien-filmen.
Med en nästan lika stark kvinnlig protagonist.
Ja, vi spelar ett par sekunder på main-themet här. We'll be right back. Vi ska alltså prata om Arnold Schwarzenegger i Terminator-filmerna.
Ja!
Väldigt spännande tycker jag. Jag ser fram emot det jättemycket. Det var länge sedan jag såg Terminator 2. Och den är så bra. Jag ska inte säga någonting.
Väldigt, väldigt bra filmer.
Ja.
Så då behöver vi inte göra det avsnittet.
Nej, precis. Ni hittar oss som vanligt på facebook.com/paripixlar. Vi finns även på Instagram. Och vi finns på videospelsklubben.se, iTunes, Acast. Vill ni oss någonting, kommentera på Instagram, på Facebook eller skicka ett mail till paripixlar@gmail.com. Det var allt. Nu är jag helt slut.
Ja, jag med. Ja. Nu segnar jag ner. Alltså.
Ja, segna ner till
botten
och sådär. Ja. Hörrni, tack som fan för att ni har lyssnat på Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast Par i pixlar, där vi idag pratat om The Legend of Zelda A Link to the Past.
Ja, ha det så gott, vi älskar er. Puss
och kram, hej! 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 Hej!